Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag hoppas för att det har varit för många en ögonöppnare vad som händer där nere. Och att man kanske, det är också det att i media tror man, i alla fall många jag pratar om sen, klimatförändringen i Alperna. Ja, ah, det är ju jättehemskt att det kommer inte finnas någon snö att åka skidor eller skidsäsongen blir kortare och allting. Och jag förstår, det är helt naturligt att man tänker i de banorna. Men man tänker inte i banan att, du vet, 40% av vattentillgången kommer försvinna. Att jordbruket slås ut. Att, du vet, byar förstörs av jordskred. De delarna. Mm. Och jag tycker att få ut det har tycker jag varit fantastiskt.
Peter Sandahl sticker ut något i Huskys galleri av gäster. Han lyckas nämligen kombinera en intensiv och långvarig passion för berg samtidigt som han lyckas att vid 35 års ålder inneha ett i allra högsta grad riktigt jobb. Peter är nämligen hållbarhetschef på Nordea Liv och Pension och har som jobb att se till att enorma belopp av pengar ska förvaltas så klimatsmart och hållbart som möjligt. Jag heter Magnus Ormestad och jag har inget riktigt jobb, men det här är avsnitt 196 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Och ser du att jag börjar nicka till då? Då pratar du för mycket finans och ekonomi. Oj, vi fick en ekonomi-eko. Hur har dagen varit?
Ganska bra tycker jag. Spännande förmiddag med ett antal intressanta frågor på politisk nivå.
Ja, du gick från Finansdepartementet till Acasts fashionabla takvåning där vi sitter nu.
Inte illa, men en väldig kontrast. Superkul att vara här.
Skön start på veckan då?
Det tycker jag. Mm. Jag har en sån här släng av, jag hade lite influensa förra veckan. Man tror alltid man är stålmannen, men till slut så når
så
den
även. The man cold, ja, kommer till dig.
Så jag har någon släng av lite här Barry White-ton i rösten idag.
Det är ju perfekt tajmat för,
ja, det är det, va?
För,
ja,
mikrofonen.
Egentligen piper jag mycket mer än vad jag gör.
Jag höll på att säga poddebut, fast det är inte poddebut. Det finns ju minst en annan podd som jag har hört i.
Ja.
Så här, Nordeas podd.
Ja, typ. Mm. Det har varit några sådana. Det här är nog, ska vi kalla det den debuten i den riktiga poddvärlden då?
Jag tycker definitivt, för att kittla mitt ego så mycket som möjligt så tycker jag absolut att det är exakt så vi ska beskriva det. Debuten i den riktiga poddvärlden.
Ja.
Var kommer du ifrån? Är du stockholmare?
Nej, jag är inte det. Även fast det kanske låter så. Jag är uppväxt i Örebro.
Mm-hmm.
Och jag kan om jag vill lägga till mig en riktig så här knällig dialekt.
Han kommer från Örebro. Ja. Jag tycker om berg och klättra.
Och det är väl det ironiska där, att det är väl, alltså, runt Örebro så är det väl det.
Det är inget alpint centrum.
Nej, det är ju inte det. Det är väl förmodligen den plattaste delen, tror jag. Närkeslätten där, det är väl den plattaste delen i hela Sverige. Så jag vet inte om det finns någon sån här lustig paradox i varför jag blev så fascinerad för berg av just det. Men vi har Kilsbergen.
Mm.
Kanske.
Det ringer en klocka, måste jag säga. Är det det lokala, the local crag?
Ja, exakt. The crag, inte så mycket crag kanske, men det var där man, vet, det var där man ställde ut sina skidor och drog sina första repor och körde skogsvängarna och sånt.
Nog
där.
Så viktigt.
Mycket viktigt. Nej, det är väl kanske 100 fallvidsmeter.
Men har du där summerat lite grann, eller kanske inte summerat, men du har öppnat upp en dörr mot en inblick i din barndom. Var ni åkte, så här, åkte ni skidor och var ute? Så?
Ja, alltså jag kommer ju från, min pappa har tävlat och håller på mycket med utförsåkning. Min bror tävlade i många år och jag är sladdis, han är mycket äldre än mig. Men det var liksom skidåkning, framförallt utför, har liksom alltid funnits väldigt djupt rotad. Och ja, de ställde mig på skidor innan jag kunde gå, typ. Mm.
Alltid förrådet finns det massor med pjäxor uppmärkt så här, stående sig hillraden.
Typ så, ja. Mm. Ja, men det var mycket så. Vi hade liksom inget... Vi var inte... Det är liksom en arbetarfamilj. Vi hade liksom inte något överflöd med pengar eller någonting. Och det var mycket så, jag åker på bytardagar och hittar ett par nya pjäxor och lite den stilen. Så här. Det finns en fantastisk charm i det också, som läraren att uppskatta liksom värdet på saker.
Passionen och intresset är detsamma.
Ja, men, ja, exakt. Sen bodde vi ute på landet, långt ut på landet, fram till jag var typ 15 år. Och där var det liksom, på somrarna så var det liksom, spring ut i skogen, klättra på allt som går, upptäck nya saker, ta cykeln och cykla på alla möjliga konstiga ställen. Och på vintrarna så var det bygga egna skidbackar och åka bort till den lokala Kilsbergen och åka jämt. Och vi var uppe mycket i svenska fjällen, vi bilade väldigt mycket och stugade där uppe och höll på mycket så. Och det, jag tror att det, givetvis lades skidintresset, det liksom grundades väldigt tidigt, men även, jag tror det som vi ska prata mer om sen, tror jag också, med den här passionen för naturen och för klimatet och liksom, lades nog väldigt tidigt. Och liksom mitt intresse för det, även om det idag ter sig väldigt annorlunda än vad det gjorde i unga år, men då kanske det var liksom gå i skogen med morfar och plocka skräp liksom. Mm. Men naturen har ju liksom på något sätt haft en enormt stor del av mitt liv.
Mm. Det kan väl oftast, i alla fall som för mig till exempel, så har det kommit väldigt mycket, man inser först, jag vet inte ens hur jag ska formulera det här, men man inser liksom först efterhand hur så totalt och fundamentalt man har byggts upp kring den här, att man verkligen tar naturen för givet liksom. Det är en sån helt integrerad del av min barndom, så att det blir på något sätt att man ser det inte ens som en grej att man var ute, och vad man gjorde, det var bara ett varande liksom.
Ja, ja, och det är viktigt. Och sen man kan se på mina barn som växer upp idag, den ser väldigt annorlunda ut, och det finns inget rätt eller fel i det. Jag värderar inte det. Jag kan bara ställa i relation till min egen barndom, och där var liksom, men så det skulle inte bli så mycket kvar om det inte var liksom natur och sport, och liksom, om det togs bort så skulle det bli ganska tomt kvar i hela min uppväxt.
Ja.
Sen höll jag på med massa olika idrotter, det var inte bara skidor och man började springa i skogen och allting sånt där, utan jag höll på med alla möjliga grejer som jag tror många unga killar och tjejer gjorde.
Ja, men du var så här ett fysiskt barn, om man kan säga. Du var
väldigt aktiv. Jag tror nästan att det är också en sån här sak man får i efterhand, att man börjar inse liksom, när man kom hem till föräldrarna och sa att jag vill också hålla på med den här idrotten, och det var nummer 8 av idrotter, och de sa nej, och man tyckte att det var liksom en katastrof, och hur kunde man, men med lite perspektiv börjar man inse att liksom, de har ställt upp fantastiskt för att jag skulle kunna få liksom göra allt det här som jag fick göra, och framförallt skidåkning när man bor i mitten av Sverige är ju liksom en utmaning också rent logistiskt.
Ja. Men hade du några sådana tidiga äventyrsdrömmar? Kataloger och tidningar man bläddrade i och liksom...
Ja, men jag tror att det började komma mer i takt med att liksom, skidåkningen blev mer av att man liksom såg bortom den här liksom, piståkningen. Och då började man se liksom, man kan ju liksom börja bege sig ut mer i terrängen. Och då var ju liksom... Naturen var inget konstigt för mig, men kanske att liksom kombinera liksom skidåkningen med att ge sig ut längre ut i vildmarken. Då börjar väl liksom den här liksom drömmen komma, att de här stora bergen och givetvis i kataloger och bilder och allting sånt. Men jag tror då var det mer den här känslan att liksom kunna hantera alla aspekter av berget. Bara kunna släppas av någonstans och kunna hantera vildmarken med på skidor under fötterna. Mer än att liksom åka brant eller åka fort. Eller något. Det var mer den här liksom känslan av att vara helt ensam någonstans med vildmarken, med på skidor. Liksom.
Den, utmaningen.
Ja, men den kom ganska snabbt. Och då... Men när vi såg liksom klätterdelen föddes, jag kan säga, jag är ingen så här, jag kan säga, jag håller på med skidåkning i hela livet, och där får jag väl ändå på något sätt klassificera det som ganska erfaren ändå. Men när det kommer till klättringen så kom den kom mycket senare, på allvar, om man nu ska säga, så kom den mycket senare. Det var ett resultat av att jag började liksom expandera min skidåkning på ett annat sätt. Och
alltså klättringen blev som ett komplement, ja, till totalupplevelsen som du kunde få genom skidåkning.
Exakt, och då började jag inse att liksom, okay, men här behöver jag behöver kunna liksom, jag behöver ha ett annat register. Mm. Både klättringsmässigt, men jag måste lära mig naturen på ett annat sätt. Och då börjar man liksom säga, okay, men jag behöver lära mig massa mer saker om liksom hur man hanterar snö, men även klättring. Och sen fastnar jag självklart klättringen som en egen liksom passion i sig. Sen är inte jag Spindelmannen, långt ifrån. Och det är väl kanske främst alpinklättring som jag har hållit på med i de senaste 15 åren. Men det kom mycket senare.
Mm. Vad är du för, jag vet inte riktigt hur gammal du är. Typ, när tog du studenten?
Det vet jag inte, men jag är 35 år gammal. Det vet
35
jag.
År gammal.
Mm, när tar man studenten då?
2002 kanske? Ish.
Det låter rimligt, ja.
Mm. Någonting sånt. Då vet jag lite mer. Nej, men så här, jag var lite så här, dina influenser och om man ska försöka, ja, kring 2002 typ, alltså när man började stå på egna ben, så dels så här, vad du hade för, fanns det liksom några riktmärken, alltså i form av förebilder eller ideal och sådär, några som du, var kom inspirationen ifrån?
Ja, men alltså den kom ganska brett ifrån. Dels så fanns det givetvis både svenska och utländska personer. Det var ju den här liksom graden när, vad ska man säga, skidåkningen liksom hade under några år stått och liksom vägt lite mot snowboarden. Och liksom,
twin tips hade kommit.
Ja, liksom. Lite sånt där. Och man började liksom, och det var en avgränsning och det var liksom parkåkning och det var off-pist och... Så jag tror mina influenser kom från många håll, men annars tror jag generellt sett att det var nog mycket liksom rena äventyrare mer. Mm. Men sen hade jag även liksom så långt gående som Ingmar Backman.
Mm, såklart.
Det var ju liksom jag tror det var många unga killars liksom, ja. Idol på den tiden. Det var också en inspiration, och folk började göra trick och hålla på. Liksom. Mm. Sen har jag aldrig hållit på med det, men det var inspiration kom från många håll. Liksom.
Visste du vad du ville bli?
Nej. Det visste jag faktiskt inte. Jag tror att jag hade tankar på att bli historielärare. Mm. Jag hade tankar på att bli och läsa geologi. Jag tyckte det verkade spännande.
Och var det då lite kopplat till din passion?
Ja, absolut. I allra högsta grad. Det var det. Och... det fanns många sådana idéer. Sen blev det väl någon form av liksom en kombination av att jag inte riktigt visste, men att jag ändå kände att jag måste göra någonting. Jag måste läsa någonting. Så läste jag ekonomi. Och tänkte, ja, men det är väl ändå ganska liksom, då har jag en ganska bred grund att stå på. Då kan jag göra det mesta.
Mm.
Och sen av många olika omständigheter så hamnade jag i den liksom bransch och den värld jag har levt i vid sidan av min passion för.
För det är ju en sak som gör dig lite en udda fågel i Huskys galleri.
Ja.
Jag sitter här nu medan du pratar, så sitter jag och försöker tänka, för att du just nu kommer jag inte på så många andra eller ens någon annan som, för du har ju ett jätteriktigt jobb. Som vi kanske kommer återkomma, eller som vi kommer återkomma till, ja. Men du har ju liksom ett jätteriktigt jobb, som sagt.
Ja.
Det är inte så att du gör någonting på 50% för att, för det är just den här balansen mellan passion, för du har ju samtidigt då som du har en passion som du verkligen har dedikerat och som du fortfarande dedikerar väldigt mycket tid till.
Ja.
Det är ju, för det är ju någonting som kräver så att säga uppoffringar. Alltså du måste ta dig till ställen, du måste liksom så här, ja, avsätta tid och resurser och allting för att hålla upp dina förmågor och liksom kunna så här, utvecklas och så. Men samtidigt parallellt med det så har du verkligen lyckats. Du har ju en riktig karriär liksom. Du är chef, du är 35 år och du är hållbarhetschef. Rätta mig längs med vägen om jag säger fel. Men du är hållbarhetschef på Nordeas liv och pension.
Stämmer bra.
Liv och pension.
Ja, så vi som förvaltar pensionspengarna. Ja.
Och du hållbar, det är du som är ansvarig då för att ditt jobb är att se till att de här pengarna hanteras så schysst och ansvarsfullt som möjligt.
Stämmer.
Mm. Så ja, det är ju väldigt riktigt jobb. men ja, så då är det just den här balansen, alltså dina tankar om karriär. Har du någon gång, finns det någonstans i ett parallellt universum, finns det en version av Peter som stannade i Chamonix och som bummade och bara liksom, ja men det är det här jag kommer göra. Alltså fanns det några vägskäl i ditt liv som du bara, antingen så börjar jag plugga nu eller så gör jag inte det och då...
Det fanns det absolut och det finns det fortfarande.
Mm.
Jag kan ibland känna bara så här att fasken, alltså det här är liksom vad lever man för egentligen? Men nu har jag ett så pass liksom intressant, viktigt arbete som jag känner att det är liksom det är roligt att gå dit och jag kan göra skillnad varje dag. Men om jag säger så här, jag tror att det finns kanske de senaste åren liksom en ökande trend att liksom man vill på något sätt självförverkliga sig och liksom man ska leva på ett annat sätt och man ska gå ur ekorrhjulet och allting sånt. Och det är klart att det funnits tankar att liksom leva fullt ut på sin pension. Samtidigt så tror jag att för mig så har det på något sätt inte heller varit helt realistiskt. Jag har ändå känt att liksom, jag har en passion, den är extremt viktig. Samtidigt har jag varit lite rädd för att blanda den här passionen med på något sätt liksom, hur ska jag förklara det, men om allt handlar om min passion så har jag varit lite rädd att den späs ut till någonting som är liksom, den här gnistan finns inte kvar. Den, idag så har jag har lyckats hantera den på ett sätt att den brinner och den har alltid brunnit. Och jag har fått utlopp, jag skulle givetvis vilja ha gjort ännu mer, men jag har fått gjort väldigt mycket inom det område som är min passion, men ändå kunna liksom haft ett avstånd till det för att hela tiden liksom känna att det brinner. Jag tror att för mig, jag kan bara prata utifrån min situation, men jag tror att det skulle funnits en risk för att den liksom, att det späddes ut om jag bara liksom, det jag blev allt i mitt liv.
Ja, men det är intressant, för det är en fråga som jag vet att jag har ställt till många, just det där, om man inte är lite rädd för att jobba med sin passion. Att man alltså riskerar att då man går upp så mycket i det och så helt plötsligt har det här rena och vackra har förvandlats till någonting så här kravfyllt och stressrelaterat.
Ja.
Liksom.
Ja. Sen är jag väldigt binär som person. Alltså det finns, det är av eller på. Liksom. Det finns inte så mycket. Så man kan fråga sig om jag har haft bra balans. men givetvis så har det liksom hela den här passionen som i sin tur har lett till Climb for Climate som vi ska prata om sen. Och den tiden som jag har lagt på det är givetvis liksom, har tagit sådana proportioner att jag fått offra mycket annat givetvis. Men det är ofta det man gör för sin pension. Man måste offra någonting, man måste prioritera.
Så är det. Men om det är någon som... För att så här skissa på möjliga framtidsscenarion för dig.
Ja.
Om jag skulle agera någon slags karriärkonsult. Så om det är någon, om det är någon som lyssnar på det här som är så här, som sitter i en styrelse för någon av våra svenska outdoor-företag till exempel. Oj, bara, men vi behöver en ny vd. Skulle det kunna vara aktuellt om du bara, ja, vi ringer Peter. Och så får, om ett år så får du ett erbjudande. Bara, vill du kliva in som vd för...
Nu får jag passa med vad jag säger här. Nej, men alltså, jag tror så att jag kommer till den situationen i mitt liv där jag kan med gott samvete känna att det måste ha en väldigt, väldigt stark mening. Mitt arbete, det jag ska pyssla med. Och det måste vara väldigt väl förankrat i min värdegrund och i min passion och det jag står för. Och det är klart att hur min framtid ser ut. Jag tror säkert att det kommer finnas andra möjligheter som jag kanske kommer ta tillvara på framöver. Nu har jag ett jätteviktigt stort uppdrag framför mig som jag avser att sköta på ett bra sätt. Och sen tror jag att det finns alla möjligheter att göra något annat. Absolut.
Den som lever får se.
Exakt.
Gå tillbaka till det roliga, höll jag på att säga. men och den här balansen, blandningen mellan sommar och vinterberg.
Ja.
När började sommar bli kanske minst lika intressanta som vintrar?
Ja, det där är en intressant fråga. Den kom mycket senare.
Mm. Det kan vara så.
Ja, jo, och det kom efter att liksom skidåkning ut från pisten, skidorna på ryggen, sen lite längre bort till, och sen du vet, nu måste jag ha en yxa, hur hanterar man den, och sen du vet, och så vidare. Till att den övergick till att, ja men fasken, berg kan man ju klättra på sommaren också, eller alpinklättring, givetvis visste jag om att det gick att klättra på sommaren, men liksom alpinklättring, sommaralpint. Så den kom mycket senare, men jag skulle säga att det kanske senaste, men någonstans här 10-15 åren sedan då liksom i varierande grad håller på med även på sommaren. Och den har ju en väldigt annorlunda tjusning tycker jag. I att på vintern så är det ju, skulle jag säga, det är en helt annan liksom värld. Jag älskar ju den här, om man nu bara tittar rent landskapsmässigt, när du har de här liksom både gröna och vita färgerna på sommaren som finns. Men det är så många olika delar av en årstid som du får smaka på sommarhalvåret. Så det har både för- och nackdelar med båda. Men den har kommit in senare.
Någonstans också längs vägen så exponerades du för Alperna. Och att det fick en stor effekt på dig.
Väldigt stor. Väldigt, väldigt stor. Jag skulle säga att när jag var liten så vi hade inga pengar till att åka till Alperna. Så det fanns inte så. Vi åkte uppåt i fjällen och var i svenska fjällen väldigt, väldigt mycket. Men inte till Alperna. Så när jag var nere där första gången, i början av 2000-talet någon gång, tror jag. Och då hade man ju någonstans, man hade byggt upp någon form av förväntansbild på hur det skulle vara, hur det skulle se ut. Och det var... Ja, det var väldigt häftigt måste jag säga. Och den första gången var i Chamonix. Så att det är liksom, Chamonix har på så många olika sätt en speciell, det är en speciell plats i mitt hjärta. Men alla de här förväntningarna på att det är på ett visst sätt, det blev, de motsvarades ju med råge givetvis. Och speciellt för dem som känner till Chamonix och vet hur, på något sätt hur vilt Chamonix är. Det finns ju många andra orter som, vad ska man säga, har en liten snällare approach kanske man kan säga. När man kommer dit, och speciellt om man ser det för första gången. Så det var ju en dörröppnare på så många olika sätt.
Men kom du ner som så här veckoturist?
Ja. Ja.
Så det liksom, var befann sig din alpinism när du var i Alperna för första gången?
Ja, på en väldigt basal nivå skulle jag säga. Jag tror min skidåkning var ganska långt fram ändå. Men inte alls på samma. Men då gick man ju från att ta liksom, svenska berg, hade varit i Norge en del och åkt och liksom sådär. Men att ta sig därifrån till liksom Chamonix till exempel då, som första, var ju liksom ett gigantiskt steg. Exponeringen liksom var på ett helt annat sätt rent fallhöjdsmässigt, hur brant det var och allting. Och nu var jag liksom en kompetent och duktig skidåkare i mitt tycke. Så att, men det var ju liksom en helt annan dimension på
allt skidåkare. Är ju större. Det blir
allt
liksom
är större,
ja,
exakt.
Det går inte att...
Exponeringen i liksom att dina beslut får andra liksom påverkningar. Sen är det klart, de första åren jag var där så hade jag guide och jag var väldigt försiktig och jag liksom försökte lära mig.
Men du, säsongade du där?
Nej, aldrig. Jag har inte säsongat i Alperna.
Du har bara varit där på, så att säga, rena semesterresor.
Ja, och på senare åren då sen så har jag varit där mycket mer med lägenhet och liknande sånt där. Men inte, jag har aldrig säsongat nu.
Vi träffades på en kopp kaffe för några veckor sedan. Och då pratade vi, då kom vi in och pratade om Andreas Fransson.
Uh-huh.
Som jag intervjuade under mitt första år. Och som var en väldigt speciell, var en väldigt fantastisk person att få intervjua. Och som en person som verkligen har lämnat avtryck. Och hur kom du i kontakt med honom?
Ja, det var ju via gemensamma vänner där efter några år sedan första gången i Alperna. Vi har gemensam vän på hemmaplan i Sverige. Och jag mötte Andreas första gången i Chamonix. Kan det ha varit... Det var ganska sent. Det var någon gång, kan det ha varit 2011? Ja, någonting sånt tror jag.
Men han hade börjat göra sina första, så att säga, åk.
Ja, exakt.
Och bedriften.
Jag blev ju väldigt... för alla som har träffat... För alla som träffar Andreas så liksom... vet vilken inspirerande person han var. En helt fantastisk, varm, omtänksam, ödmjuk person. Och vi delade ju väldigt mycket den här lusten att upptäcka och den här känslan och omtänksamheten för det ekosystem som han i stort sett ägnade hela sitt liv åt och jag en stor del av mitt liv åt. Så att det blev en väldigt liksom en intensiv men väldigt liksom nära vänskap. Det var en fantastisk person, verkligen.
Men skulle du säga att han spelade en roll i din utveckling? Liksom?
Absolut. Ja,
de steg du tog? Och
på så många sätt. Han var ju en... Han lärde mig mycket om bergen. Han lärde mig mycket om hur man ska hantera bergen. Jag har alltid varit liksom, mitt mål med allting är inte att bli en superduktig isklättrare eller alpinist eller smal inom något område. Utan jag vill, som jag var inne på förut, liksom hela det fina för mig är att kunna hantera berget. Allt ifrån liksom kunna hantera snö till kunna föra sig över olika typer av landskap på ett säkert sätt och navigera och liknande. Andreas lärde mig otroligt mycket både om bergen men också väldigt mycket liksom om det mentala och väldigt stor inspiration rent liksom
emotionellt
och mindset.
Sinnesstämning.
Ja, och liksom värdegrund och liknande. Det var på många olika plan, men han påverkade mig mycket.
Men dina så att säga, dina kunskaper och dina så här tekniska saker som man ändå måste kunna, var gick du, det var så du lärde dig liksom, du gick guidade turer och du gick med vänner och sådär, eller har du gått några så här kurser och sånt också eller?
Nej, inte mer än att jag har gått lavinkurser. Jag har gått olika typer av liksom kurser, klättringskurser liknande, alltså baskurser och ta alla möjliga såna här kort och allting man behöver. Men inget liksom inget större så, det har jag inte gjort, utan Andreas, andra vänner, andra liksom guider och människor som man har umgåtts med och träffats och åkt skidor och klättrat med har inspirerat och lärt mig. Och sen så när man har en sån här, när jag som jag lite, vet, blir lite benärt att man, när man fastnar för någonting så liksom, det finns liksom inget slut på det finns liksom, fokuset blir totalt, så det finns en väldigt stor drivkraft att lära sig mer. Och sen är ju klättring en sport som man behöver vara två med. Och det har varit många olika personer som har varit med mig och varit mina kamrater under tiden.
Har du någon, om du skulle försöka välja ut den första största upplevelsen eller bedriften eller någonting där, några av dina första lite större grejer som du känner att du gjorde?
Ja, menar du skidåkningsmässigt eller bara generellt?
Ja, men i det här, inom den här, ja, men den lite större skidåkningsalpinistvärlden.
Ja, jag tror att det har gått till en skala från att man liksom hängde i mindre exponerade delar av Alperna. Jag har en liten pärla som många känner igen som heter Andermatt, som är ett fantastiskt ställe. Men det är ändå liksom att kunna ge sig ut i den liksom, terrängen är exponerat, men inte på samma sätt som du kanske tar det till La Grave eller Chamonix eller någonting sånt. Så att, det finns ju en del saker jag kommer ihåg kanske framförallt när jag liksom på något sätt ändå tog med mig andra personer och liksom tog på mig ansvaret för att ges ut liksom i terrängen och vara borta ett par tre dagar. Åka skidor och ta sig säkert över terräng. Och det tror jag var lite liksom inte ett genombrott, för det låter fel, men det var ändå liksom någonstans en liten milstolpe att okej, men jag är ändå så pass liksom kompetent. Vem som helst kan ge sig ut i vildmarken. Och man kan göra det med minimal kunskap. Och så kan man ha en rejäl portion tur. Och sen så kan man komma ner och vara i liv. Liksom. Men att känna att man kan ta sig ut ett par, tre dagar med en grupp. Och man kan liksom ha ansvaret. Och man kan hantera det. Och man känner sig liksom komfortabel och säker på samma gång. Under de dagarna. Det kände jag liksom att, ja, men fasken, det här kan jag. För att det är lite som du säger, jag är en udda fågel, kanske inte bara i husky sammanhang, men även liksom jag har ju liksom en annorlunda, jag är inte någon av de här superradikala bergsmänniskorna som har ägnat hela sitt liv åt att utföra olika typer av väldigt svåra expeditioner eller tuffa expeditioner, utan jag har valt en annan väg, men för mig så var det liksom den milstolpen blev liksom ett första bevis på det här att jag kan hantera bergen liksom. Jag kan göra det även fast jag inte är professionell på det sättet.
Har du några tankar kring den skillnaden i så att säga lite bergskultur eller upptäckte du några skillnader mellan att komma från Sverige och lite i Norge och sen så ner i Alperna? Var det där några ögonöppnare du fick?
Ja, jo, men det är det ju absolut. Man måste, alltså jag tror att det är väl lite mer, och det märker man ju också inom Alperna i olika delar, men det är klart att det är en liten, framförallt liksom Frankrike och Italien upplever jag en liten annan kultur givetvis också i hur säkerhetsanordningar, hur man liksom vad man, men samtidigt också vad man har för liksom nästan religiös känsla till bergen och den själen som finns i och liksom, och den smittar ju av sig till allt från klätterstilar, och jag menar det finns ju liksom spaltmeter skrivet om liksom olika typer av klätterstilar och vilka som ska vara mest korrekta och mer korrekta än andra och liknande.
Men, ja, men också, här håller man i sig liksom på det här är det engelska sättet och det här är det franska, ja, sättet, bara en sån sak.
Exakt, och han gjorde inte si eller så. Och det är klart att givetvis så frågar du 100 personer så får du förmodligen 100 olika versioner på vad som är rätt på olika saker. Men det jag känner är väl att man har en mycket djupare rotad själ för bergen, både som en plats där för rekreation, men även som en plats där faktiskt liksom människor lever av de miljöerna på ett annat sätt än kanske i Sverige och Norge. Så jag tror att, och det är inte så konstigt givetvis.
Nej,
det är ju självklart på ett sätt, men jag tror den blev i alla fall väldigt tydlig för mig att bergen betyder så mycket mer än rekreation för många människor där, och generationer som bott och livnärt sig och fortfarande livnärt sig av bergen på ett ändå ganska liksom simpelt sätt om man jämför med många andra delar av världen.
Och sen det här ofrånkomligen, det här med risk och risktagande och säkerhet och rädslor och sånt, hur har ditt förhållande till rädsla och de här konsekvenserna, hur har det utvecklat sig under åren?
Ja, jag känner räddare med åren får jag väl ändå säga. Det är absolut, det är självklart.
Men kan du så här tänka tillbaks på de senaste åren och tänka att bara shit, det där var dumt det jag gjorde och sådär, och att du kan se en stor, eller känner du alltid att du har enligt de givna parametrarna att du ändå var förståndig, eller har du haft en mer dumdristig
period? Ja, men det har jag haft, och det har nog varit en kombination av att man inte är tillräckligt, dels att det har varit bristande kompetens och kunskap i kombination med att man förmodligen har haft ett konsekvenstänkande som inte har varit lika omfattande som du. Så jag har ju också varit där på något sätt. När man säger att liksom, jag ser människor idag som har rätt utrustning men inte rätt kompetens. Och jag menar, jag har också varit där. Och jag tror att det i kombination med att man kanske liksom inte har varit med om någonting, eller att man har kanske inte ett konsekvenstänk som är tillräckligt, så blir det en farlig kombination. Och visst har det varit en del close calls, absolut har det varit, och framförallt kanske lavinmässigt. Och jag tror att det är också i takt med att man har varit liksom, det har varit lite nära ögat, så har man också insett att okej, men jag behöver mer kunskap, jag behöver lära mig mer, även om det inte förhindrar. Mm. Men jag ångrar ingenting. Jag tycker liksom ändå att men de besluten som jag tog då, de tog jag baserat på den kunskap eller konsekvenstänk som jag hade då. Och skulle jag gjort om det med nuvarande bedömning, så skulle jag säkert gjort det annorlunda, men jag kan inte ångra någonting.
Nej, men det är väl en i alla fall en positiv sak med dumma beslut, är att man lär sig kanske.
Ja, absolut. Så är det ju. Sen är jag väldigt noga med säkerheten, men samtidigt så finns det liksom alltid en portion som du inte kan, du kan liksom inte kontrollera. Det går inte liksom att få bort den typen av risk.
Men vad är det som, om du skulle så måla upp någon slags drömbild, om du skulle prata med någon som inte riktigt fattar den här världen, liksom, vad skulle du säga att det här är anledningen till att jag älskar det jag gör? Ett ögonblick eller en upplevelse eller någonting sådär som du har varit med om? Känslan eller?
Jag tror att det är, för mig handlar det om tystnaden i början. Det är något magiskt att bara liksom, du hör naturen, alltså den verkligen talar till dig, oavsett om det är storm eller det är, du hör nästan snöflingorna som kommer ner på vintern. Och jag tror att sen är det ett landskap som bara liksom, jag tror att man har en passion, vissa har en passion att vara under vatten. Jag kan inte vara under vatten, jag är livrädd för det. Jag tror det måste finnas den här liksom inre passionen för någon miljö. Men för mig är det egentligen, det handlar om att de ögonblicken som jag liksom mår som bäst, den är liksom, jag står någonstans, det är helt tyst och jag kan verkligen höra alla delar av naturen som bara liksom på något sätt pratar med en liksom. Det
är häftigt att vara i ett sånt stort rum, eller vad man ska säga, och du ser milsvitt liksom omkring dig, och ändå så är det, du hör ingenting annat än kanske lite vind, och så hör man en lite sten som klonkar till, och det liksom.
Och just det här, man det är sånt perspektiv man får. Det är nästan, jag läste en bok här om veckan där, om liksom jorden och klimatförändringen utifrån liksom ett väldigt långt perspektiv tillbaka till jordens födelse och allting som har gjorts. Och när man pratar avstånd där liksom, att den här saken var ganska nära att hända, den var liksom 100 000 ljusår härifrån liksom. Och nu är det inte riktigt sådana perspektiv, men på ett sätt så för mig så blir det liksom, de perspektiven man får i den här miljön, den är, ibland svårt att ta in hur liten man är i de här miljöerna. Och liksom verkligen det här att det är inte liksom, det är inte du som avgör när du klättrar ett berg eller åker en linje eller någonting, utan det är berget som liksom tillåter dig att okej, nu finns det förhållanden för att kunna liksom göra det här på ett säkert sätt. Och den respekten är magisk. Sen givetvis är det skillnad på om man är i miljöer som Himalaya eller europeiska alperna mot att vara i Idre fjäll i Sverige, givetvis. Men samma typ av liksom aspekt finns ändå med.
Nu nämnde du ju så här, du läste en bok om lite om så här klimatförändringar och så vidare. Hur ser din historik ut kring det? Hur länge har du varit medveten om detta? Och hur länge har det varit ett intresse?
Hur länge jag varit medveten är nog inte, det är svårt att svara på vad medveten är, men jag tror att det har nog funnits med ganska länge. Eftersom naturen har betytt så mycket för mig under hela mitt liv, så har det ändå liksom, det har funnits en kärlek där. Det var liksom som på något sätt ett syskon som har varit med mig hela tiden. Så att den kärleken till naturen har alltid funnits med. Och jag menar, det har ju varit så att oavsett om det är liksom mitt intresse för att bevara naturen liksom han var i början att jag sprang runt och plockade skräp eller tog bort sånt, till att idag var ett engagemang på ett helt annat sätt. Så när är man medveten om klimatförändringarna? Ja, när jag var väldigt ung så var jag absolut inte medveten om klimatförändringarna. Men jag tror att det var en... det var, tror jag, i takt med att man var i Alperna, och sen efter, liksom, efter en tid så började man inse att liksom, saker och ting hände och det började pratas lite om det i vissa kretsar och liksom... sen blev det mer liksom, om man snabbspolar lite så blev det väldigt konkret. Alltså är man mycket i bergsmiljöer, oavsett om det är i Norge, Sverige eller om man åker ner till Alperna, så är det ju liksom, det blir så extremt påtagligt. Det blir liksom, här var vi för ett år sedan, då såg det ut på ett helt annat sätt. Och jag menar, för de som har varit i Chamonix så är det väl kanske liksom Mer de Glace och gå trapporna ner. Det blir väldigt konkret att liksom man får bygga trappor x antal meter varje år, för glaciären smälter undan. Men den typen av saker, och även att liksom olika typer av rutter och klättrar och liknande helt plötsligt bara avstängda eller förknippade med en helt annan typ av risk för att temperatur och liknande. Så att det börjar göra att jag börjar liksom mer faktabaserat på liksom, okej, men vad är det som händer då? Och det med mitt liksom lilla binära synsätt gjorde att liksom jag blev nästan besatt av liksom, okej, men kan jag få den liksom akademiska versionen av vad jag ser.
Då beställde du liksom all litteratur om det.
Ja, men det blev liksom, okej, jag ser någonting. Jag har hört och pratat och varit med liksom om klimatförändringar och hur det påverkar. Liksom. Jag ser det här. Nu kan jag få, liksom, kan jag få faktan bakom det. Liksom. Och det är ju fortfarande en rörlig materia, även om för Guds liksom, tacka Gud för att idag är vi ändå liksom 97% konsensus i forskarkåren att det är liksom klimatförändringarna, att vi bidrar till dem på ett väldigt allvarligt sätt.
Mm.
Vilket inte var för allt för länge sedan som det inte fanns den konsensus.
Ja, det har ju hänt mycket bara på några år, liksom 5-10 år.
Ja.
Men för det var ju precis det där jag hade tänkt fråga också, om du i dina egna erfarenheter och resor och klättringar och sådär, om du verkligen har kunnat se konkreta exempel på ett ställe som du återkommer till, att du märker liksom, om fasen, för några år sedan så såg det inte ut så här. Liksom.
Och det är ju de ställena jag mest återkommer till. Jag har ju varit runt, med tanke på Climb for Climb, har jag varit runt en väldigt stor del av Alperna, men jag har varit runt på många ställen i Alperna och det är ju synligt överallt. Men eftersom Chamonix är ett av de ställena som jag liksom frekvent har återkommit till, så blir ju liksom, det blir enklare att se förändringen där. Och där är den ju enorm. Mm. Det går ju liksom inte att bortse ifrån. Det blir liksom... Men jag tror även i Sverige så ser man ju även också... Tar det upp till Riksgränsen och tar upp till Lofoten och Tromsö och upp i Norge, så har vi samma typ av effekt där nere, även om det just nu går lite snabbare i Alperna. Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, men och Alperna blir ju väldigt speciellt eftersom det påverkar ju, att glaciärerna försvinner, det påverkar ju allt, verkligen. Allt, ja. Det är allt ifrån färskvattentillgång till ekonomi och säkerhet för inte klättrare och skidåkare bara, utan för byar och för vägar och för när det, och stora vertikala områden som tidigare var liksom permafrost eller var inom inbäddade och säkrade is, helt plötsligt så började det smälta ner. Och ramla ner saker och jordskred. Och jag tänkte, kan du liksom, om jag får försätta dig i föreläsningsläge och om du har några sådana
lite... alla lyssnare, om ni behöver gå och ta en kopp kaffe så gör det nu, så
kom tillbaka om 10 minuter. Nej, men just vad, om du kan ge lite konkreta skräckhistorier liksom, hur det ser ut på plats och hur problematiken ser ut liksom.
Nu skulle det vara fantastiskt att ha bilder. Men jag tror att när jag är ute och pratar om det här så har jag med mig liksom ett batteri med bilder. Och nu är ute på föreläsningar om... Det är liksom de här nu och då. Mm. Jag tror att det är ju som du säger, det kommer... Det tydligaste är ju framförallt genom två olika saker. Dels att glaciärerna smälter. Och de smälter väldigt, väldigt fort. Och en sak där är ju att jag menar... Jag tror att om man går tillbaka... sen mitten av 1850-talet där, så någonstans, så har liksom alla glaciärer i Alperna, vi har tappat hälften av dem. Men, och det är en lång period och det har skiftat upp och ner i, men det som är oroväckande är ju att ungefär 60% av den här halveringen har ju kommit de senaste 30 åren. Mm. Och tittar man de senaste 15 åren så går det ännu snabbare. Så det är liksom den takten. Och det vi framförallt, det man har skräckexempel på är ju dels glaciärerna och hur de försvinner mer och mer. Det vill säga att man konkret när man kommer ner till de här miljöerna, man ser framförallt då på sommaren blir det tydligast hur vad som var is förra året inte längre är is. Alltså det blir väldigt konkret och det är svårt att beskriva utan bilder. Det andra är ju givetvis att, som du pratade om det här, när permafrosten försvinner, så att bergen bokstavligt talat ramlar ihop. Mm. Och det gör ju att man har... Jag menar, i somras så var det många leder, bland annat på Mont Blanc. Delvis på grund av liksom risken för stenras. Att rutter där uppe fick stängas av. Inte bara därför, men delvis därför också. Så att man ser att risken ökar markant för att ta sig upp säkert på bergen. Och då pratar jag inte bara om folk som klättrar väldigt tekniska, avancerade saker. Utan även folk som vill vandra i bergen. Mm. Och man ser det på... olika liksom, infrastrukturdelar, man ser från byar, men även små hytter och liknande i bergen som är liksom en förutsättning för att man ska kunna, eller förutsättning, men som är en del av hela rekreationselementet av Alperna, förstörs genom att sten ramlar ner och liknande och det rasar och det går inte att ta sig till hytterna och sånt där. Så att ja, det finns väldigt många konkreta exempel på vad som händer just nu.
Och det på plats för de här samhällena där som lever av, ja då, väldigt mycket med turismen och så. Hur ser det ut där på plats? Är det en, i vilken form tar sig den medvetenheten?
Jag tror att jag nu ska jag vara försiktig med att tala för en hel region, men en grupp av människor som redan nu påverkas väldigt allvarligt är ju jordbrukarna. Ungefär, nu finns det lite olika siffror, men ungefär 40% av Centraleuropas vattentillgång eller färskvattentillgång kommer ju från glaciärerna och avrinningen därifrån. Och en stor del av avrinningen används ju för jordbruket i låglandet runt om Alperna. Och de har ju haft väldigt stora problem. Framförallt liksom norra Italien för ett par år sedan var ju extremt drabbat. Och det här är någonting som vi kommer se mer och mer av. Jag tror även rent färskvattentillgång har väl inte blivit en akut problematik än. Men jag tror att folk är medvetna om... Ja, det är det absolut. Mm. Alla gånger. Sen så är det givetvis så att folk... Det här med permafrosten och jordskred och liknande. Den är ju absolut... påtaglig, och den tror jag folk generellt sett, boende i Alperna, lokalbefolkningen tror jag absolut överallt är väldigt, väldigt, väldigt medveten om det här.
För det där måste också vara en tidsfråga innan bara tjuff, så är det en stor väg eller en tunnel eller bro absolut. Eller järnvägsförbindelse som bara, ja men nu är det borta.
Och det kan man, jag tror 2018 slog väl ett ganska tråkigt rekord i antalet liksom stenras över en viss mängd och kubik och liknande sånt som man uppmätte i Alperna. Och det beror ju på att det var så otroligt varmt. Och att permafrosten på en, liksom en altitud som vi inte tidigare har liksom uppmätt blev över en viss grad som gör att permafrosten smälter. Och jag tror att lokalbefolkningen och allting, när de ser liksom att det är jordskred, det är stenras, vägar, delar av deras byar, allting bara
försvinner.
Så blir det väldigt påtagligt, absolut.
Men fast det slår mig nu, det kanske beror på att det inte har poppat upp i media, min mediekonsumtion, eller jag vet inte, jag har inte riktigt, för om man säger som fransmän är inte direkt kända för att vara de här tysta, timida, alltså när det är någonting då demonstrerar de och då vräker de ut saker på Champs-Élysées och eldar och så tittar på så här, gula västarna nu till exempel. Men sker det inte liksom en folk mobilisering i alpländerna och alpregionerna för liksom, men vänta, det här måste vi kanske börja agera.
Jo.
Nu förväntar jag mig inte att du ska, men jag tänkte om du har sett eller hört någonting.
Absolut. Nej, men jag har inte sett liksom den, om jag säger så, jag har inte sett den liksom koordinerade stora skalan av det. Men
det är lite konstigt. Ja, det är ju många levebröd som står och faller
absolut.
På detta.
Absolut. Sen är jag helt övertygad om att det säkert finns. Och att det används som en påtryckning mot EU-kommissionen och liknande för att få till en förändring. Men det har ju varit, det finns ju på lokal nivå finns det otroligt mycket som görs och som lobbas regionalt för att man måste påverka folkvalda inom olika regioner att trycka vidare uppåt för att det här börjar bli ett problem.
Ja.
Och sen tror jag säkert, eller jag vet att det finns även det som på högre nivå då trycks vidare uppåt i EU-systemet. Men det handlar ju alltifrån liksom om att lösa en situation som blir akut här och nu, samtidigt som man ska liksom titta på hur löser vi den här strukturellt så att vi inte har de här problemen om 20 år.
Idén till Climb for Climate, var kommer det ifrån?
Ja, det är väl en summering av liksom mycket av det vi har pratat om. Det är ju ena halvan ett uttryck för min passion för bergen och för klättring och för utmaningar och äventyr. Och andra halvan ett uttryck för att få ge någonting tillbaka till de här miljöerna. Så det var ju liksom så det på något sätt föddes. Och idén föddes faktiskt genom en diskussion jag och Andreas Fransson hade faktiskt på när vi traverserade över en glaciär runt Chamonix där någon gång. Vi stod och pratade om att det här vore ju liksom en fantastisk kul utmaning att göra. Och det är givetvis många som har försökt se på den här klättringsutmaningen som vi kommer tillbaka till. Men att försöka göra det liksom under en sommar. Men samtidigt så liksom var vi ganska överens både om att det finns något här med att ge tillbaka till miljön. Att liksom på något sätt allt det här som händer nu, hur kan vi ge tillbaka? Och det blir väl liksom hela idén att för mig så är Climb for Climate, den är liksom fött ur en övertygelse om att människa och natur måste kunna liksom samexistera på ett hållbart sätt i framtiden. Så det blev någonstans drivkraften. Och sen så Andreas olycka och så vidare, och sen så lades det på is lite, och sen så Danny Hjulman då som blev min cowboy och min kompanjon i hela resan, hade jag ju lärt känna via Andreas, och vi började diskutera det här, och han har ett väldigt starkt klimatintresse själv, och så till slut så jag kommer så väl ihåg, jag vaknade mitt i natten en gång, så bara Climb for Climate, där är liksom namnet som får liksom på något sätt ge uttryck för det här, så ja.
Var Danny kurskamrat med Andreas eller?
Nej, det var han inte. Danny gjorde sin
Christophan är amerikansk.
Han är amerikansk, så han gjorde sitt där och kom till Chamonix kan det ha varit? Ja, 2012 kanske.
Men han är baserad?
Ja, idag är han det. Ja. Yes.
Så formuleringen är var alla 4000 plus toppar i Alperna?
Ja, alltså det här är ju liksom en viktig distinktion att huvudsyftet med Climb for Climate var att på något sätt att öka medvetandet för hur en varmare planet påverkar Alperna och i övrigt stort alpina regioner. Men eftersom jag tror väldigt hårt på att det är enklare att skapa ett engagemang om man kan ha en emotionell eller geografisk koppling till det område man pratar om. När vi pratar om Grönland eller Arktis idag liknande, så det är väldigt, väldigt allvarligt det som händer. Men det är väldigt få människor som har någon form av relation dit. Medan många har varit i Alperna. Har man inte varit där så kan man i alla fall ta fram en karta och se att det här är inte så långt liksom, ifrån oss. Så det var ju en anledning till att vi ville liksom, fokusera det kring det. Och sen är det ju givetvis så att det som händer i Alperna nu, vi pratar i media om att vi ska förhindra den globala uppvärmningen till max 2 grader. Det är redan förbi Alperna. Det är som ett eget litet växthus där. Och sen var det den här klättringsutmaningen då. Och den har väl, ända sedan jag började liksom läsa om Alperna och liksom titta på böcker och läsa alla de här gamla klassikerna och Rebuffat och alla de här liksom, så börjar man ju liksom de här 4000, för det är ju ändå giganterna där nere liksom. Åker ut i Himalaya då är det 8000 meters toppar och, men här nere så är det liksom 4000 meters sträcket är ju ändå liksom en viktig markör i Alperna.
Hur många toppar var det? 60?
82 är det.
82,
så. Det är 80, så, och då finns det massa olika listor och under en lång tid så var det inte, fanns det liksom ingen standard officiell lista att det här är dem. Men sen så var det väl i mitten på 90-talet som den här officiella listan med 82 kom upp. Och den är ju lite, jag tror att det finns 50 ungefär om man rent tittar bara på topografi och liksom ser, de ska ha en viss höjdskillnad emellan. Sånt. Sen den här 82-listan tog väl med ett antal andra på grund av deras karaktär eller liknande. Det finns ju till exempel sådana som Guido Diable, djävulstopparna runt Chamonix, som inte i normal liksom, topografi skulle kvalificera det in, men där man har tagit med 4 toppar bara för dess speciella karaktär. Så att då sattes den här listan och då började man ju liksom, det här började liksom, kanske inte den här 82-listan kom upp direkt, men de här 4000 meters topparna var med länge. Och sen när man fick reda på de här 82, så det har ju liksom funnits med där som så otroligt länge. Och jag hade väl kanske gjort 10 innan eller något sånt där. Och återigen, liksom, jag är ju en envis rackare. Så när liksom någonting fastnar så är det liksom, det hänger med där. Så att det blev ju liksom en för mig så blev det en ganska självklar del att okej, låt oss använda det som en cool utmaning, men också som en liten liksom en katapult för att få ut budskapet, att försöka liksom använda det som ett verktyg, både rent liksom medialt att försöka se på det här, men även kanske framförallt att liksom genom klättringen kunna, alltså vi kunde ju bara åkt runt och haft föreläsningar, absolut, och tagit med bilder, men här på det här sättet, så vad vi ville i vilket fall var att så här, vi ville ta med följarna upp, vi ville visa så här, kolla hur fantastiskt det är, men också liksom, kolla på den här saken. Det här är det som händer just nu. Så att visa liksom båda sidorna av det här på ett väldigt konkret sätt. Så det var hela tanken.
Och hur gick ni tillväga med partners till det här projektet?
Det här är ju liksom en från, jag tror, det här var ju alltså när vi startade, bara så ge lite tidsperspektiv. Vi startade alltså klättringen i början på maj 2018.
Du hade tjänstledigt?
Jag var tjänstledig. Och jag tror att någonstans så liksom Climb for Climate namnet och liksom konceptet av det var någonstans hösten 2017 som jag sa okej, nu jäklar.
Nu är domännamnet registrerat.
Ja, typ. Nej, men då bestämde jag för att det finns någonting här. Och det här ska jag försöka göra. Sen kan jag säga att från liksom hösten 2017 fram till typ mars 2018 så var, och det kanske är det absolut svåraste med hela liksom projektet, var att få ihop det här.
Ja, men det är väl en del logistik som måste lösas liksom.
Väldigt mycket och liksom, jag tror att jag är absolut inte känd, och det är liksom, om jag skulle gå ut och säga att nu ska jag klättra till 2 toppar så skulle ingen liksom notera det. Och jag var inte ute efter att liksom någon show-off på att jag skulle klättra massa toppar, men om vi ville nå ut med ett budskap om klimatet så behövde vi ha liksom lite, vi behövde ha en annan struktur kring det. Och jag hade ju haft kontakt med Protecta Winters innan, som blev en naturlig del i att få med det här. Jag hade liksom pratat mycket på grund av privat, men i olika sammanhang också pratat mycket med Haglövs. Och de blev liksom någon form av grundbult. Att säga, det här är 2 företag som jag tycker liksom har, de står för olika delar i hela liksom hållbarhetsdebatten, och jag tycker de gör ett bra arbete. Alltså, Haglövs bransch, hela liksom outdoor-industrin, jag tror att de flesta gör ungefär samma saker. Det finns mycket mer att göra, men jag tycker Haglövs har en ambition som jag gillar skarpt. Och Protecta Winters står för någonting som ligger mig varmt om hjärtat givetvis, och kunna bevara med fokus på vintersport. Så de blev liksom en grundbult i det här.
Mm.
Att få med sig. Men all administration, all och projekt och liksom få ihop. Och det, ja, det har varit en man underskattar lätt logistiken.
Mm. Vad var den största utmaningen? Alltså att få det, för som sagt, ni ville initialt ville ni göra det över en sommar dessutom då.
Ja.
Vad såg ni som största liksom utmaningen då?
Med klättringen eller med projekt? Alltså,
projekt, att avsluta det liksom, att kunna.
Jag skulle säga så här, att den mentala delen av klättringen, jag tror den fysiska hade jag någonstans ändå, okej. Det här kommer bli så himla jobbigt. Men jag vet ungefär vad det handlar om.
Mm.
Den mentala hade man inte på samma sätt möjlighet att liksom, vad kommer hända med kroppen efter liksom 100 dagar i det här?
Mm.
Men det som absolut var svårast, brukar jag säga när folk säger, vad var det tuffaste? Det var att försöka skriva en Instagram-post när man kom ner från en klättrad topp. Alltså, det är helt sjukt. Jag var liksom, vi satt där. Jag kommer ihåg att jag suttit på så många tågperronger på väg hem. Och jag bara så här,
we climbed this.
Och bara sagt till Danny så här, kom på något kreativt liksom. Bara, vadå? Okej, jag skriver någonting. Okej, okay. Number 43, yeho. För man vill så mycket, men man är så mentalt slut. Uh-huh. Så att, jag menar, den här liksom, försöka hålla uppe någon så här sociala medier. Det var... Mm. Alltså en mardröm. Och på något sätt hade vi velat gjort ännu mer med att liksom visa. Vi hade en drönare, vi hade liksom inte en chans. Liksom. Det fanns inte energi till det. Så jag tror det här att vi hade inget liksom supportteam bakom oss. Det fanns ingen liksom som sa att imorgon ska ni dit och sen ska ni göra så. Och nu har vi handlat mat till er. Utan vi gjorde, det var ju 2 killar som gjorde det här. Liksom. Mm. Och det gjorde ju att även om du sa så här, men idag är jag så trött så jag håller på att gå sönder så att vi vilar idag, så kunde du få fysiskt vila kroppen.
Mm.
Men du kunde ju inte vila dig mentalt. Det var ju liksom planera nästa dag hur allting, och tågtidtabeller och hej och hå. Så att du var ju konstant igång i huvudet. Och man blir ju liksom mentalt utmattad. Det är ju som att liksom vara utmattad från jobbet eller vad som helst.
Det är som man säger, ingen jävla semester direkt.
Exakt. Så att jag tror man underskattar, i alla fall jag underskattade hur jobbigt det skulle vara att driva ett projekt samtidigt som man skulle klättra.
Mm. Ge oss några exempel på liksom det tempo som ni skulle bli tvungna att hålla. Alltså typ, det är inte bara, vi snackar inte bara kanske så här en topp om dagen eller så. Man måste kanske stundtals pricka av lite.
Ja, det måste man göra. Och sen ska man ju liksom säga att... egentligen, vissa dagar så kan du ta 2-3 toppar på en dag för att de ligger nära och det är liksom en del av en rutt.
Man traverserar det över och prickar av nummer 2.
Exakt. Mm. Andra toppar tar kanske 2-3 dagar att göra för att de antingen ligger väldigt avlägset eller på andra sitt omständigheter gör att det tar längre tid. Och när man börjar med det här så är liksom så här, vi hade ett väldigt utvecklat Excel-dokument. Där vi hade all info och allting. Och där försökte vi göra en plan, inte ut efter hur vi skulle, vilken dag vi skulle klättra, vilken topp, för det är helt omöjligt. Men vi försökte gruppera dem på ett smart sätt och säga att de här skulle vi vilja klättra tillsammans. Och sen skulle vi vilja ta de här tillsammans. Och så försökte vi liksom rita på kartor den smartaste vägen. Och, utmaningen med det är ju att vädret konstant ändrar sig och förhållandena. Och vissa toppar har liksom ett fönster på kanske ett par veckor bara när det liksom... Förhållandena är rätt, snö, is etc. Vissa toppar ska du ha is och snö för att kunna komma upp. Andra toppar ska vara snustort för att komma upp. Det är liksom ett logistiskt pussel som är svårt att överblicka. Där man kanske har börjat lägga några bitar. Och sen så alla bitar bara liksom ändrar sig hela tiden. Pusslet ändrar sig. Och det gör ju att man måste vara liksom extremt dynamisk i sin planering. Dessutom så är det så att man har ingen tid att liksom åka ut och reka. Liksom, man kan inte vara i ett område så här, hur ser glaciären ut, hur ser förhållanden ut, vilken rutt tror jag är bäst. Utan det är liksom lite på uppstuds. Sen kan det vara så att du har en perfekt, liksom, de här 7 topparna ska vi ta. Mm. Men på grund av olika omständigheter så liksom, kan du inte göra alla dem. Men tiden går. Och liksom, istället för att sitta hemma så säger ah, men okej, men vi försöker ta 2 av dem. Och så får vi åka tillbaka och så hålla på. Så att, det är ju liksom... Tempot som sådant, det är ju egentligen så här, man kan ju bara säga så här, kan man hålla ett tempo på en topp per dag, då har man 18 dagar att vila på. Och det låter ju för många som är liksom duktiga och avancerade alpinister, tycker jag att okay, men det är ju ingenting. Men det är ganska lite tid att spela på.
Ja, det finns inte så mycket marginaler då.
Nej, det finns inte det. Och jag menar, kroppen behöver vila. Sen finns det någon som är liksom mer uthålliga än vad vi var, men jag tror ändå att vi håller ett ganska bra tempo nu.
Ja, för det är ju också så här en aktivitet där man kanske inte vill, man vill inte ge sig in i detta om man är mentalt utmattad och lite så här slarvig liksom, för det är då misstagen kommer. Exakt. Så det är ju en viktig grej att lyssna på signalerna.
Absolut, och sen jag menar väder, men 2 veckor kan ju regna bort. Utan problem liksom. Så att, sen är det när man driver ett projekt så är det liksom det är så mycket mer aktiviteter som ska på plats än att bara klättra.
Hur tekniska toppar, alltså hur lätt var den lättaste och hur svår är det, de svåraste?
Ja, den lättaste är ju bara att gå upp. Det är ju den svårighetsgraden. Och generellt så att, jag menar, vi hade ju ingen ambition att försöka klättra de svåraste rutterna på varje topp. Utan vi försökte ju vara snabba, vilket gjorde att vi i de allra flesta fall valde den enklaste vägen upp. Då i några fall så tog en annan lite svårare rutt, antingen för att förhållandena var bättre eller för att vi ville undvika trängsel. Men jag skulle säga att merparten av de här 82 är i en svårighetsgrad, utan att använda liksom beteckningar som kanske ingen förstår, men i en svårighetsgrad som gör att om du är ganska vältränad fysiskt och har en guide med dig och är van med att gå med lite stegjärn och hantera en yxa, så är det inga problem för min partner.
Nej. Under det här projektet, stötte ni på några problem eller överraskningar som var direkt kopplade till då just klimatproblematiken?
Ja, det gjorde vi. Jag skulle säga att dels kan man väl säga att säsongen som sådan, vi hade ju en maj som var, vi hade väldigt dåligt väder i maj, men vi hade väldigt mycket snö kvar från en jättestor vinter som väldigt, väldigt, väldigt snabbt blev en av de varmaste somrarna i mannaminne i Alperna. Och den övergången gick väldigt, väldigt fort. Vilket gjorde att den här processen, när snön, vad ska man säga, ruttnar, eller om man nu ska säga att den packas ihop och blir liksom en sommarsnö. Omställningen gick så snabbt att snön blev så svår att hantera. Det var för mycket snö som liksom smälte för fort, så att den blev... Det blev väldigt svårt, och jag kommer ihåg att vi var i Monte Rosa-massivet och liksom det var fruktansvärt jobbigt. Vi gick liksom kilometer efter kilometer med liksom tung blöt snö upp till midjan liksom för varje steg.
Okej, den packades, den föll inte ihop som man...
Nej, den trycktes samman. Det gick så snabbt så att snön blev så blöt Och jag kan inte exakt säga vad det var som gjorde det, men det var en vecka där någonting, det snön var generellt ett väldigt svårhanterligt. Som var på grund av att vi gick från en väldigt kraftig vinter till en extremt snabb omställning till en varm sommar. Men det kanske mest påtagliga var väl de sista 2,5 veckorna ungefär. Och alla som var i Sverige i somras tror jag märkte den här liksom rekordhettan som var. Den missade jag. Men vi fick den ju ner till Alperna. Mm. Mot slutet på sommaren där. Och det blev helt enkelt så varmt så att den här risken för stenras blev akut. Och normalt sett när man klättrar den här typen av, liksom, håller på med den här typen av alpinklättring, så vill man ju, man vill börja mitt i natten eller liknande, klättra igenom liksom tidig morgon, natt, för man vill vara på toppen så tidigt som möjligt och så ta sig ner så snabbt som möjligt. Medan snön fortfarande är kall, frusen, i takt med att solen går upp blir det varmare och då utsätter du för helt andra typer av risker. Men här så var liksom risken för stenras liksom, den avtog inte under natten. Nej. Det frös aldrig. Det var liksom högt där uppe så var det fortfarande liksom, det var plusgrader dygnet runt, vilket gjorde att det var helt enkelt farligt vid vissa toppar. Och då kan man fråga sig, planerade vi fel då? Borde vi ha sparat andra toppar till slutet? Och så kan man ju alltid hålla på, men jag tänker, men det förhindrar oss en del.
Men hela det här projektet, det känns ju som att det finns ju ingen rätt lösning. Utan Nej. Det finns ju liksom, det är ju så många olika ingångar så det är ett omöjligt jobb att hitta bara, ja men nu har jag, det är så här vi ska göra det. Eftersom allting förändras hela tiden. Precis som du sa, det är ett pussel som hela tiden förändrar sig.
Ja.
Hur känner du att för som ni är som där nere idag, så det är några toppar kvar?
Ja, det är ju det. Det är faktiskt på vi börjar ju 5 maj och tiden gick ut natten mellan 12 till 13 augusti, så 100 dagar. Och vi gjorde 72 av 82. Och jag var så sjukt besviken första 2 veckorna efter. Jag bara liksom, jag var fruktansvärt knäckt för att det var så nära ändå. Hade vi nått 50 där kände jag, ja okej. Okay. Men det är klart, nu med lite perspektiv så är det en annan bild. Men ja, vi har 10 kvar.
Hur känner du att du har fått, vad känner du att du har fått ut av det här projektet?
Ja, men när folk frågar mig så, men varför gör man det här? Liksom, vad är drivkraften bakom det här? Så är det väl, främst tre drivkrafter bakom det här. Dels så har det varit den här liksom ultimata klättringsdrömmen som jag vill förverkliga. Liksom. Det kan man inte komma ifrån. Sen har det varit att liksom testa vad jag går för. Du vet, man är så här, allt från att man är i löparspåret och stretchar sig lite liksom, eller man är på någon klättring och man liksom provar någonting som är lite tuffare, eller man är ute en dag till. Det här var på något sätt en helt annan grej. Det var så här, okej, när tar det stopp?
Mm.
Hur mycket klarar jag liksom, mentalt och fysiskt? När funkar det inte längre? Så det, och jag har alltid varit fascinerad över att testa den gränsen. Liksom. Och det tredje var givetvis att få ge någonting tillbaka till miljön och liknande. Jag glömde bort vad frågan var. Jag precis
Nej, mycket. Nej, men just det här, vad du känner att du tar med dig, som du känner att du har uträttat då, förutom själva topparna så att säga, utan lite mer effekt. Nej, men,
och drivkraften i det, om man ska koppla det till det, ska man säga så här, ja, jag tycker att projektet lyckades med att få ut ett budskap. Vi lyckades förena organisationer, företag och människor att arbeta för och supportera projektet. De här organisationerna och liknande kommer från väldigt olika delar av samhället, och det är ju en av mina väldigt starka liksom, vad ska man säga, beliefs, att vi måste lösa klimatproblematiken över samhällsstruktur. Det finns inget höger vänster eller hög eller låg eller liknande. Det måste lösas överallt. Och det här var ett sätt för oss att liksom visa att samhället kan gå ihop och stödja en gemensam sak. Så det tyckte jag var saker som vi verkligen fick ut. Vi har mött ett enormt engagemang liksom längs vägen. Som har varit fantastiskt. Och att få möjligheten att nu under, framförallt under hösten när jag kom hem, och att vi har fått vara ute och prata om det här. Och fått verkligen liksom jag hoppas för att det har varit för många en ögonöppnare vad som händer där nere. Och att man kanske, det är också det att i media tror man, i alla fall många jag pratar om så här, klimatförändring i Alperna, så ja, det är ju jättehemskt att liksom, det kommer inte finnas någon snö att åka skidor eller skidsäsongen blir kortare och allting. Och jag förstår, det är helt naturligt att man tänker i de banorna, men man tänker inte i banan att, du vet, 40% av vattentillgången kommer försvinna, att jordbruket slås ut, att, du vet, byar förstörs av jordskred, de delarna. Och jag tycker att få ut det har tycker varit fantastiskt.
Och sen så, eftersom som sagt din arbetsgivare hoppade ju på tåget på ett hörn också. Så när, ja, när det var, blev vi involverade,
ja,
och,
blev...
det, och under, lite under det här projektet och lite grann som en effekt av det här projektet, så skedde ju någonting som du verkligen har kunnat bidra till.
Ja, det gjorde det. Och det var viktigt att påpeka det här också, att jag är ju och var under projektet anställd av Nordea, men tjänstledig, och projektet som sådant var ett personligt projekt. Det har ingenting med Nordea att göra överhuvudtaget. Men Nordea kom in i det här och visade ett väldigt, jag skulle säga framförallt ett väldigt genuint engagemang för att liksom få vara med. Och det handlade inte om att liksom sätta sin logga i någon PR-kampanj, utan att få vara med och bidra. Och de hjälpte oss, det har ju spelat, vi ville ju spela in någon form av film, och de hjälpte oss att spela in en dokumentärfilm som har varit väl en 6-7 korta avsnitt och som jag tror ska klippas ihop till något längre. Men där vi tillsammans, alla som jobbade för projektet med partners och liknande, hjälpte till att få intressanta människor framför kameran som på ett eller annat sätt påverkas av klimatförändringar där nere. Så det hjälpte de till med. Och sen så antog ju Nordea utmaningen med 100 år. Jag ska passa mig för att liksom göra för mycket PR för min arbetsgivare. Men jag tycker att det är viktigt att föra in ändå att de antog utmaningen på att ställa om delar av det kapitalet som de har placerat åt sina pensionskunder och andra. Och att det i slutändan blev 7 miljarder och att liksom koldioxidutsläppen, CO2-utsläppen från den förändringen motsvarar liksom årligen, tror jag, vad fick vi till, 1 miljon flygningar mellan Köpenhamn och Stockholm, om man ska sätta det i perspektiv. Mm. Och det, jag skulle vilja bredda det och säga att det var ett fantastiskt engagemang, och en av anledningarna till att jag sa att okej, men det här engagemanget liksom är på något sätt, så det är den typen av engagemang jag vill se förknippade. Sen kunde det vara SCB eller Swedbank eller någon annan bank som hade varit med. Och Paus engagemang och Haglöfs engagemang i att hjälpa till med det här. Man har alla har bidragit på olika sätt för det här. Men jag tror att det blev ju liksom ganska, med den bakgrund jag har också, så blev det ganska tydligt så att liksom finansbranschens roll i omställningen mot en hållbar framtid, det går liksom inte att underskatta den betydelsen, för liksom det är den branschen som fördelar kapitalet och finansierar olika verksamheter och investerar, och hur den branschen väljer att allokera de här pengarna kommer att ha betydelse för hur väl vi kommer lyckas.
Men hur skulle du se att hur bra är den branschen då på att axla sitt ansvar?
I Sverige skulle jag säga är vi väldigt långt framme. Relativt sett så är Sverige väldigt bra. Jag vet inte om det går att sätta någon absolut nivå, men vi är väldigt långt framme. Vi tar ett stort ansvar jag skulle säga alla större finansiella aktörer i Sverige idag, i hur man placerar pengar och till vilka bolag man lånar ut pengar till. Sen tror jag att man på liksom en global nivå finns otroligt mycket mer att göra. Och det är ju liksom ganska enkelt. Om man ska försöka förklara det här för någon, så kan man säga att alla bolag tillverkar någonting, och de bolagen behöver finansiering. Mm. Antingen genom att folk investerar i de bolagen eller att folk lånar ut pengar till dem. Och den gemensamma nämnaren som knyter ihop det här är ju bankerna eller finansiella sektorn. Och om man slutar investera eller slutar låna ut pengar till en viss sektor för att de inte sköter sig eller för att de bidrar till att gå emot internationella konventioner eller liknande, så kommer de få svårare att driva sin verksamhet, om man ska förklara på ett enkelt sätt. Sen kan man ju använda sin makt som långivare eller investerare att påverka dem också. Det handlar inte bara om att exkludera. Så att det här är ju en jätteviktig del, och då brukar folk säga så här, ja men om hur jag placerar mitt egna pensionssparande eller liknande, som också är en fråga, och var det investeras, det spelar väl ingen roll ändå. Jag hör samma sak, att om jag ställer bilen en dag i månaden eller en dag i veckan, det spelar ändå ingen roll. Men om alla tänker så, då blir det aldrig någon förändring.
Nej, exakt.
Och som individer har vi ingen makt, men jag tänker så här, som kollektiv har vi ju all makt. Om ingen längre efterfrågar blåa jeans, då kommer det inte tillverkas några blåa jeans. Nu var det ett dåligt exempel, men ja.
Ja, fast samtidigt, det är ju, egentligen är ju det ett lysande exempel på hur konsumentmakt faktiskt funkar. Ja. Att använda mode och trender, för det kan ju så här komma från ingenstans. På ett halvår så, nu ska alla ha fidget spinners. Ja, men det är bara så här, det är ett sånt så här, supertrivialt, men ändå liksom så här, visar på saken kan komma från absolutely fucking nowhere, och sen så ta hela världen med storm, kan bli, nu för tiden bli viralt, på både positivt och negativt. Yes. Så att man ska ju inte underskatta, nu för tiden kan ju, ja, som exempelvis Greta-effekten, vad man kan säga, på extremt kort tid så kan en persons handlingar översätta, eller så att säga accelereras och kopieras och nå flera andra liksom, så att man ska ju inte underskatta en individs enskilda val heller.
Exakt.
Det är viktigt.
Och, ja, jag fortsätter.
Men jag var väl färdig där. Men också så här lite grann ifrån, om du kan försöka bjuda på någon slags inifrån perspektiv ifrån, vad snackas de i finansbranschen liksom i stort? Nej, men liksom så här, för du har ju ändå ett inifrån perspektiv här, och rent så här, vad finns det för trender, alltså globalt nu, kanske inte bara Skandinavien och Sverige, utan även liksom, har du några exempel som vi som inte läser Financial Times?
Inte jag heller. Så här va, jag tror att det här börjar bli liksom, som vi ser fokuset och uppmärksamheten inom andra områden när det kommer till hållbarhet och klimatet och liknande, så är det här någonting som börjar bli mer och mer integrerat i hur banker och liknande bedriver sin verksamhet också. Det, så är det, och det har gjorts många, många framsteg. Det som framförallt är att vi ser ju inte bara, jag tror så att man börjar se att vi har en viktigare roll i samhället än att bara tjäna pengar. Och jag tror att den roll vi har i branschen som att liksom fördela kapital gör att vi också har en väldigt central plats vid bordet om hur vi ska lösa liksom, inte bara klimatrelaterade problem, för det är ofta det man pratar om när man pratar hållbarhet, då pratar man klimat, men det finns ju mycket, mycket mer än det vill säga mänskliga rättigheter och det arbetsvillkor och liknande och vi har ett ansvar, tycker jag, att investera på ett sätt som är förenligt med framtiden. Att vi kan lämna över en värld till nästa generation och generationen efter den, som har samma möjligheter som vi har idag.
Och sen samtidigt så är det ju väldigt viktigt att det inte blir på, och nu pratar vi som sagt de här stora globala perspektiven, att inte de här finansiella institutionerna att det bara blir så här billiga, så att säga, så kallad greenwash.
Exakt.
Att det bara är så, här, så att säga tomma ord. Ja. Och de så här, ja men nu kör de något projekt eller har någon kampanj, och sen så bara, ja men under den ytan så sker det inte alls sånt. Men sen också handlar det väl om en mognadsprocess.
Ja.
Också.
Och det är ju mycket, nu är det ju, om vi tittar lite närmare oss, så är det ju väldigt mycket EU-regelverk och EU-lagstiftning som kommer liksom motverka risken för greenwashing och att folk liksom nyttjar det här för kommersiella syften på ett sätt som inte är bra. Så det kommer ju försvinna på sikt, absolut. Men det är ju, det här är, jag skulle säga att i Sverige så tar de flesta större finansiella aktörerna det här på ett genuint stort allvar och ställer om sin investering och sin utlåning på ett sätt som är skulle jag säga, imponerande. Men vi måste kanske bli bättre att prata om i samhället vilken roll vi har. För idag tror jag att när man frågar folk om en bank, så tror jag att det, liksom, det första som ringer är kanske inte riktigt att vi har en väldigt stor roll i liksom, att motverka klimatförändringens negativa påverkan.
Det slår mig nu, jag vet inte om du har hört detta eller om jag kanske bara är helt fel ute. Men jag vill minnas att jag hörde för typ ganska länge sedan, alltså typ ett år sedan eller kanske lite mer, att Norska oljefonden, att de inte längre investerar i fossila... Har du hört det?
Ja, det, jag vågar inte säga exakt om det är 100% utslutande, men...
Det säger ju ändå något.
Ja, och det är väl fortfarande, tror jag, världens största investeringsfond. Tror jag. Ja, eller om det inte har gått som. En av världens största investeringsfonder. En herrans massa pengar.
Jag hörde någon gång, även om jag glömt bort procentsiffror, men det var typ så här, de står för typ 2-3% av den totala världens aktieinnehav eller något sånt.
Alltså, liksom, säkert. Det är, alltså, det är så mycket pengar så att det är liksom... Och det... Och de har ju insett givetvis att okej, Norges... De, det är ju för liksom, det framtida välståndet och pensioner och allting sånt. Och de har insett att liksom, okej, Norges välstånd har byggts upp till stor del av olja och fossila bränslen. Men vi kan liksom inte lägga alla ägg i en korg. Vi kan liksom inte fortsätta investera där. För det finns också en omställning som vi måste göra. Så att, de är ju otroligt stora investerare när det kommer till förnyelsebar teknik och liknande. Och,
samtidigt som de glada i hågen bara, ja men här... Absolut. Här finns det mer gas, det ju, mer
det
olja.
Ju, det är ju tudelat. Visst är det det. Det är ju självklart så. Och, menar, hela den här liksom fossila... Idag lever vi i en värld där vi är beroende av väldigt mycket som drivs av fossila bränslen. Och, jag tror, det nog blir för politiskt, men jag tror att det är också... det gjordes en undersökning som var ganska rolig, som jag läste här för ett tag sedan. Som handlade om, liksom, jag tror man frågade... Nu kommer jag inte ihåg om det bara var Sverige eller om det var Norden. Men man frågade människor så här, hur skulle ditt liv påverkas om vi tog bort bilen från dig? Mm. Ja, det går ju inte, absolut inte. Det är ju liksom, det är helt omöjligt. Då skulle mitt livspussel inte gå ihop. Och sen, nästa fråga var, skulle du vilja ha mindre bilar på vägarna? Ja, men självklart, det är alldeles för trångt. Det är alldeles för mycket bilar som kör. Någonstans är liksom, det är ganska slående.
You're not stuck in traffic, you are traffic. Som man kan säga också.
Lite så.
Hur håller du dig uppdaterad? Alltså med exempelvis klimatforskning och så vidare.
Ja,
får du det genom jobbet?
Eller? Ja, absolut. Väldigt mycket. Så att, menar, det är allt ifrån lagstiftning på både nationell och europeisk nivå till hur branschen går och allting. Samtidigt så tror jag också att jag är väldigt, likväl som jag kanske en udda fågel i den här liksom bergs- och alpinistvärlden, så är jag också kanske en liten udda fågel i liksom bankvärlden på det sättet att jag tror ju att vi som aktör, vi som förvaltar pension, vi måste också ut och finnas och samverka på nya platser, nya arenor. Vi måste finnas på olika ställen där vi når andra målgrupper, där vi kan prata om hur den omställningen ser ut. För jag tror att vi möter en generation som är mycket mer, ställer mycket högre krav på hur bankernas roll i samhället ser ut. Så att, jag är lite mer okonventionell när det kommer till hur jag vill bedriva mitt hållbarhetsarbete inom finansbranschen.
Om du skulle skicka ut någon råd till de som lyssnar, hur de ska se på sina... Ja, men hur de ska tänka kring sina banker kanske då? Så alla pensionsförsäkringar och ja. Alltså liksom, vad ska man ställa för krav på sin bank? Man ska
absolut ställa krav i vilket fall. Det hoppas jag att många gör och att fler kommer att göra när det gäller det här. Sen ska man samtidigt ha, först och främst vill jag bara säga när jag, att jag har respekt för att alla har olika hållbarhetspreferenser. Och det, hållbarhet i sitt sparande är av olika vikt för olika människor. Och det har jag respekt för. Men jag skulle absolut gå till min bank eller där jag har mina sparpengar. Oavsett om det är mycket sparande eller lite sparande, så gör de stor skillnad. Och jag skulle gå och ställa mig frågan till min bank och säga, jag vill veta hur mina sparpengar är investerade. Och jag vill veta om de bidrar positivt i framtiden eller tvärtom. Och om de inte bidrar positivt, så vill jag se till att de gör det. Och det finns hos alla banker, så finns det duktiga och människor som kan hjälpa till och guida där. Men jag tror effekten av att vi börjar, alltså, finanssektorn förvaltar pengar, men det är ju dina och mina pengar som förvaltas. Och om det kommer mer krav på att pengarna ska flyttas åt ett visst håll, så är det samma sak som om i jeansexemplet. Så att desto fler som ställer krav.
Ja, men det är också som jag tänkte, just det här att jämföra med klädindustrin, det här med att det står så här made in Bangladesh eller made in Vietnam eller made in the EU. Alltså det är ju, när kunderna började fråga, men vad är den här tillverkaren någonstans? Då, det leder ju till slut till uppåt till ledningen och sen så sker den för den.
Ja.
Har du några drömprojekt för klättring?
Resterande 10 toppar. Det är så långt jag tänker. Nej, men det har jag. Samtidigt, jag har aldrig haft den här liksom... Vissa människor drömmer om att klättra världens högsta berg. Jag har aldrig haft den drömmen. Liksom, höjden för mig är inte liksom...
Nej.
Utan jag har en dröm att nu ska jag och Danny ska klättra de här sista 10. Jag hoppas att vi kan göra, att vi kan liksom väcka Climb for Climate till liv igen. Nu har det varit lite liksom idle på kommunikationssidan där ett tag. Så jag hoppas att vi kan liksom förflytta oss från liksom skapa medveten till liksom handling i fokuset kring klimatet. Och att vi kan klättra de sista 10 topparna nu. Sen har jag liksom en liten personlig tanke att liksom välja ut kanske liksom en The Finest 10 eller någonting sånt där av de här 82. Och kanske åka skidor ner för dem eller välja någon mer tekniskt utmanande rutt på de här. Men liksom ta mina 10 favoriter och bjuda med liksom vänner och andra och följa med i de här liksom The Selected 10 eller någonting. Och göra någonting kul av det. Jag vet inte, men Alpen har liksom fastnat i mitt hjärta. Jag har ingen liksom stark strävan efter att klättra 8000 meters toppar och allting. Det enda som jag skulle kunna tänka mig i så fall är K2. Men jag tror att det är en alldeles stor expedition för mig. Alltså exponeringen och risken för mig. Jag är inte beredd att liksom offra det. Så att ja, nej, det är... Jag kommer nog hålla mig ganska mycket inom Europa, tror jag.
Det är lättare att komma dit med tåg än K2.
Det är det. Det är det absolut. Även om det är halvbökigt att ta sig ner med tåg också, kan jag säga. Och sen är det åka... Vi åkte ju i stort sett utesluten tåg. Och jag menar, det är ju... I Schweiz är det ju fantastiskt att åka tåg. Och när man ska byta mellan olika länder så är det ju lite mer utmanande, kan man säga. Och vi får se hur vi gör nu när vi tar de sista 10. Vi hade ju en kontakt med liksom, när vi planerade det här så hade vi en kontakt med ett elbilsföretag. Och som tyckte att det här var en superbra idé och vi kunde låna dem. Men då hade de... ingen bil som var liksom, ingen demobil som var ledig under så lång tid, men vi får se hur vi löser det. Men tåg är fantastiskt, och jag tror att är man väl där nere så är det faktiskt ganska alltså jag tror att folk skulle bli överraskade över hur enkelt det är att ta sig med tåg runt om i Alperna.
Det ska bli oerhört spännande att följa sista the finest 10.
Ja, och the last 10 också till att börja med. Vi har ju några spännande kvar.
Vilka är det? Har några, någon som sticker ut?
Ja, det har vi ju. Ja, absolut. Vi har ju hela baksidan på Mont Blanc. Så det är ganska liksom om den, vad ska man säga, eller baksidan, framsidan. Det beror på om du är italienare eller fransman.
Men Courmayeur eller
Chamonix. Så om man då tittar på nordsidan och mot Chamonix, den delen av Mont Blanc är ju ganska... tekniskt enkel och inte speciellt liksom, åtagandet är inte så stort, medan sydsidan mot italienska delen är ju avlägsen, lång och mycket mer tekniskt komplex. Så den har vi kvar. Den kommer inte i kondition tillräckligt under sommaren. Sen har vi några lite enklare. Sen har vi Schreckhorn i Centralschweiz. Den känns som en liten sån här, en bubblare skulle jag kalla den. Ja.
Vilka månader är det som ni kommer...
Vissa är ju liksom egentligen mitt i sommaren. Allt går ju att klättra året runt, men det är ju...
Av praktiska skäl.
Ja, alltså vissa av de här topparna är ju extremt tufft att klättra vintertid skulle jag säga. Mm. Så det är... Men sen har vi några som vi gärna tar på skidor.
Just det.
För det är så långa avstånd så att det är fantastiskt att man kan åka skidor tillbaka. Mm. Och det är... vi var... Jag kommer ihåg en av gångerna vi hade varit inne i centralsverige, Bernese Alps, väldigt avlägset ställe, och vi hade bott i bivack i flera dagar och vi var slut på mat nästan, allting sånt, och vi skulle ta oss därifrån, och det var liksom på gränsen till att det började bli lite för liksom lite snö för att åka skidor, och det är den här Aletsch-glaciären som är väl den längsta i Europa tror jag, och det var liksom, för den lutar knappt inget, alltså den lutar några så här grader så att du precis liksom nästan slipper staka. Mm. Och alltså det är så långt så att, jag menar, det är fruktansvärt. Och snön var så liksom, började bli så blöt och tung, så att det var liksom på alltså jag kan säga så här, någon dag senare så hade vi liksom, då hade vi stått still på skidorna, men nu kunde vi liksom glida. Ja. Och det är ju givetvis, det gör ju natt och dag när man är trött och allting sånt, så att det finns ju några så här roliga anekdoter från resan.
Och fler kommer det bli.
Jag hoppas det.
Man följer er enklast på Climb for Climate. Ni har Instagram-konto på er hemsida.
Ja, som jag hoppas vi får lite mer fart i. Det är, när vi klättrade så var väl liksom en av grejerna var väl att ha hemsidan som egentligen bara ska vara en statisk informationssida. Men där hade vi en stor sån här realtidskarta.
Just det, där kunde man följa exakt var ni var någonstans.
Exakt, så vi hade GPS och sen dygnet runt kan man se vart vi var. Mm. Så vi liksom inte satt på McDonalds någonstans i Chamonix City och käka burgare när vi sa att vi var någonstans. Och jag tror det var väl uppskattat av många. Jag tror min mor slog rekordet i att vara uppkopplad mot en webbsida antal gånger på ett dygn, tror jag. Nej, men det var ju ganska kul.
Kan man göra sånt som i Adventure Race-världen kallas för dot-watching? Om man sitter och tittar på en prick på en karta och så uppdaterar sig var man är någonstans.
Ja, nej, men sen men jag tror att det kommer vara i sociala medier när vi kickar igång igen.
Mm. Tack så jättemycket för att du tog dig tid och lycka till.
Tack själv, kul att få vara här.
Till de 10 topparna and beyond.
Yes!
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.